Forever Young av Johan Ripås. War Games. Jag växte upp bland husen med gunnebostängsel runt tomterna. Det var mitt emellan Flower Power och Stjärnornas krig. Berlinmuren var badmintonnätet och på ena planhalvan stod Sovjetunionens tusenåriga ledare med ansikten karvade i trä. Och på den andra stod den sprättige cowboyen Ronald McReagan som ville installera laserkanoner i rymden och skjuta prick på de oändliga militärparaderna bakom de ryska patriarkerna. De amerikanska astronauterna väntade spänt i sina hypermoderna rymdskepp och de ryska kosmonauterna stod redo att tända på stubintrådarna till sina rostiga raketer för att plikttroget ta sig an fienden i det avgörande slaget. Under tiden övade båda sidor genom att massbränna koraller och fiskar i atoller långt ut i Stilla havet med jättelika atombomber. Det enda som möjligen talade till Sovjetunionens fördel i den framtida drabbningen var att de var så allvarligt lagda och att de var utomordentligt bra på ishockey. Vårt land var långt men smalt och därför hoppades vi att atombomberna och laserstrålarna skulle passera oss där uppe på himlavalvet på väg till sina mål. I skolan vek vi papperstranor till minne av flickan i Hiroshima som redan fått smaka atomsvampen och det var endast en tidsfråga innan nästa smäll skulle komma. I övrigt hände det inte så värst mycket där vi bodde. Det var antingen vår, sommar, höst eller vinter i glaskulan. I midvinternatten böljade norrskenet i sin magiska dans och om sommaren lyckades man aldrig vakna före gryningen. Pappor skottade snö, klippte gräs och krattade löv. Mammor borstade snön från entrétrappor, plockade pinnar och rensade i rabatterna. Klockan 07.54 lämnade bussen vändhållplatsen och hämtade upp oss ungar längs vägen. Vid skolavslutningen spelade vi blockflöjt och sjöng Den blomstertid nu kommer. Och till jul öppnade vi kalendrar med chokladbitar som smakade teflon. Människor körde Volvo eller Saab eftersom alla andra bilar från utlandet rostade sönder. Och vi lärde oss att frukta Gud fastän våra föräldrar sa att han inte fanns. Olof Palme var för evigt statsminister och det enda mörkhyade barnet i skolan var en adopterad pojke från Guatemala som hette Torkel. Så var det och så skulle det alltid förbli. Det som gjorde att våra föräldrar inte var fullt ut identiska var att de jobbade på olika arbetsplatser och inte hade samma färg på bilarna. Men de var inte mer olika än att man kunde byta en förälder mellan familjerna, vilket också hände emellanåt. Den enda vuxna som stack ut var Eva med fittan. Eva hade fått sitt öknamn av en äldre hormonstinn mopedslyngel enbart på grund av att hon bodde ensam i sitt lilla hus. Ryktet gick att hon bjöd in pojkar, män och gubbar till sin sängkammare och förförde dem så grundligt att de aldrig blev sig själva igen. Eva jobbade extra i kiosken ibland om helgerna, vilket fick papporna i trakten att göra småinköp upp till 5 gånger på en och samma dag. Vårt samhällsbygge var färdigt och allting återkom i regelbundna intervaller. Det var 1 maj, deklarationer, husvagnssemestrar, kräftpremiärer, surströmmingsskivor, Jönssonligan-filmer, påskkärringar och slagerfestivaler. Det enda punkarungdomarna hade kvar att revoltera mot var tristessen och förutsägbarheten. De hade inga ungdomsgårdar att ha tråkigt i. Därför gick de ner till badplatserna och drack folköl i protest och hade mycket roligare. Själv blev jag officiellt syntare när jag var 10 år. Jag närstuderade syntstjärnorna i tidningarna OK och Rocket och kopierade allt. Utseendet fascinerade mig egentligen långt mer än musiken. Och flera av de planscher jag hade på väggarna var bilder på artister och grupper vars musik jag aldrig ens hört. Men det gjorde ingenting. Deras självständiga miner och fantasifulla frisyrer var en yttre manifestation på att de hade något eget. Och jag som inte hade något eget kunde i alla fall försöka se ut som så. I Jakobs färggranna stege på TV framträdde syntpopbanden. Det var Depeche Mode, Culture Club.